outsourcing. Här ser du några vanliga saker som man överlåter på partners. Till exempel databehandling. Vi har talat om Ericsson tidigare då, som har outsourcat sin administrativa databehandling till IBM. Man kanske anlitar experter, human resources utanför företaget, till exempel för konstruktionsarbete. Facilities management, man kanske överlåter lagerhantering till exempel till en partner. Man lägger ut bokföring på en bokföringsfirma till exempel. Man anlitar då till exempel telefonförsäljningsbolag för att sälja sina produkter och så vidare. Avsnitt 12.2, outsourcing. Det här handlar om hur ett företag kan ta någon del av sin verksamhet och överlåta på en partner. Till exempel bokföringsarbete, svetsarbete, försäljningsarbete med telefonförsäljning till exempel. Och exemplen är många. Du har säkert sett det själv. Outsourcing. Här är några skäl till att företag outsourcar, alltså lägger ut arbetsuppgifter på partners. Och det ena är ju då tap outside sources of expertise. Det är att man, till exempel som Ericsson säger, att Ericsson, vi är duktiga på telefoni men vi är inte riktigt lika duktiga på administration. Eller tillverkande företag kanske säger att vi är duktiga på elektronik men vi kan ingenting om, vi är väldigt dåliga på plåtbearbetning. Varför inte lägga ut det på experter? Den tredje punkten är att man på så sätt, i alla fall i bokföringen, reducerar personalstyrkan. Och den fjärde punkten är viktig då, att det betyder att man behöver inte hålla på att utveckla sig inom det teknikområdet, till exempel svetsarbete som man lägger ut, och man behöver inte köpa nya svetsmaskiner, utan det är förmodligen kostnadseffektivt att låta någon expert, någon partner som driver här i stor skala, göra jobbet. Det blir förmodligen billigare. Och ja, det här är så som det ser ut idag. 12.1, project management. Ja, det handlar om kunskaper, metoder och datorstöd för att administrera ett projekt, alla dess arbetsuppgifter och alla dess personer, så att man i slutändan, som det står, meet or exceed, till och med överträffa kundens förväntningar. Det finns programvara som man kan använda för till exempel Microsoft Project. Vi ska visa hur det kan se ut. Project management. Det här visar fyra stycken variabler som samverkar i projekt. Det är tiden man har till sitt förfogande, kostnaderna för projektet, projektets kvalitet och projektets målsättning och omfång. Och du inser ju säkert att de här har ett beroendeförhållande. Om man vill öka omfattningen av projektet, det vill säga åstadkomma mer i ett projekt, då kommer kostnaden att öka och då kommer tiden att öka. Och om det visar sig att pengarna tar slut i projektet, ja, eller det betyder då att man får förmodligen då minska omfattningen på projektet. Så att du kan säkert tänka dig en mängd samband mellan de här fyra variablerna. Project management, ja, det här är några vanliga skäl till att IT-projekt ofta inte kan hålla sin budget, varken tidsmässigt eller kostnadsmässigt. Och den vanligaste orsaken är enligt den här studien att man har inte tillräckligt stark projektstyrning. Alltså man håller inte i projektet tillräckligt starkt. Till exempel bevakar att det inte kommer in några okontrollerade utökningar av projektets omfattning. Under projektets gång så händer det saker i företaget som gör att förutsättningarna ändras. Tänk till exempel om man bygger ett nytt flygplan som tar 10-20 år att bygga. När man första gången projekterar flygplanet så förutsätter man viss teknik. Och när man kommer mot de sista åren i flygplanstillverkning så har kanske de tekniska förutsättningarna ändrats, alltså förbättrats avsevärt. Den tredje punkten är bristande engagemang och stöd ifrån företagsledningens sida. Resursbrist är den fjärde. Ofta anlitar man ju deltidare i ett projekt och deras normala arbetsuppgifter tar ofta överhanden, vilket gör då att de inte ägnar så mycket tid de hade lovat åt själva projektet. Och med flera skäl. Project Management Fundamentals. Ja, definitionen här på ett projekt, det är ett tillfälligt åtagande vars syfte är då att skapa en konkret produkt eller service åt ett företag. Och projektstyrning, det handlar om att driva den här processen från start till mål. Project Management Fundamentals. Ja, man pratar ofta om project deliverables, alltså projektleveranser. Ett projekt är ju till för att skapa någonting. Och det här någonting kan ju bestå av flera saker. Om du tänker ett system, så ska du leverera ett system. Du ska leverera datorutrustning, du ska leverera utbildning av användarna. Du ska kanske leverera ett serviceavtal med datorleverantören och så vidare. Så att ett projekt ska leverera ett antal konkreta och mätbara saker till beställaren. Och det är väldigt viktigt att det är mätbart och konkret identifierbart. Man måste ju kunna, projektledaren och beställaren måste vara överens om, har projektets resultat levererats eller inte. Project milestones. Man brukar ofta dela in en projektets tidplan i ett par viktiga milstolpar under vägens gång. Alltså speciellt viktiga punkter i projektet som kräver då att beställaren, projektledaren och företagsledningen träffas och konstaterar att man är på rätt väg. Eller om man inte är det, funderar över möjliga korrigeringar. En milstolpe kan vara till exempel att en ritning är färdig, att en prototyp är byggd, att en första installation har gjorts och så vidare. Och project manager, projektledaren, det är den person som är ansvarig för att projektet tar sig från start till mål. Så att man kan kanske betrakta ett projekt som ett tillfälligt företag. Och då är projektledaren VD i det företaget. Project Management Fundamentals. Här ser du lite en bild som visar hur pass komplex projektledarrollen är. Som projektledare så måste du ha fokus på scope, alltså vad företagets mål, vad projektets mål är och vad projektet ska leverera. Du måste bevaka att du kan hålla tidplanen. Du måste bevaka kostnaderna, att du inte överskrider budget. Du måste ha fokus på kvaliteten så att det blir tillräckligt bra produkter du levererar. Du måste ha fokus på resurserna, alltså de personer som är i projektet. Du måste för det första se till att de ägnar den tid de har lovat åt projektet. Och så vidare. Så att en projektledare, som projektledare måste vara en tusenkonstnär. Ha många ögon och många öron. Setting the project scope. Alltså scopet, det är ju målsättning med produkten. Och du har det kan uttryckas ett mål också. Det kanske går lite utanför, även om du har mål att förbättra faktureringen i företaget. Och ett projekt ska bygga ett faktureringssystem, så är ju företagets mål med det här att få en bättre fakturering. Men projektets mål är ju bara att leverera det system man har kommit överens om. Så att projektets ansvar går jag aldrig utöver de leveranser som projektet har åtagit sig, deliverables. Och den sista punkten, exclusions, det är precis lika viktigt som att tala om vad man ska göra, kan vara att tala om vad man inte ska göra för att undvika alla missförstånd. Till exempel, vi ska leverera, det här projektet ska leverera ett system, men observera att installation av systemet och utbildning av systemets användare ingår inte i projektet. Det kan vara bra att tala om det klart och tydligt. Setting the project scope. SMART, ja, det är några viktiga bokstäver. Det är att ett projektmål och leveranser, det ska vara väldigt tydliga, specific. De ska vara mätbara. Det ska råda konsensus kring de här, så att beställaren är med, väl medveten om vad han har beställt. Projektet har korrekt uppfattat arbete eller beställningen, och företagsledningen är med på att vi gör det här och sätter till pengar. Projektplanen ska vara realistisk, och det ska vara en tidsplan. Man ska veta när projektet startar och när projektet slutar. Det här med realistisk är kanske särskilt viktigt. Många gånger när man ser att projektplanen spricker i IT-projekt, det beror på att det har varit glädjeplaner från början. De har inte varit realistiska från början. Managing resources and maintaining the project plan. Ja, projektplanen, det är ju en, där har man då lagt ut alla aktiviteter i tiden och bemannat dem. Och den här projektplanen, det är ju det dokument som hela projektet jobbar runt. Och den ska vara enkel att förstå. Den, alla som är involverade i projektet ska ha tillgång till den här projektplanen. Och det är också viktigt enligt den sista punkten att alla har varit delaktiga i att ta fram den här planen. Det är viktigt att en som har fått i uppgift att göra en viss arbetsuppgift, till exempel skriva ett visst program, fått ha varit med och lämnat sina synpunkter på hur lång tid han eller hon tror att det här tar. Det är ju inget bra om en projektledare sitter på sin kammare och gissar. Det är väl bättre att man diskuterar det här med den det berör och den som har kunskap. Du kanske minns att vi talade om tyst kunskap tidigare. Managing resources and maintaining the project plan. Här ser du ett sätt att, för att uttrycka en projektplan. Det här är gjort i Microsoft Project. Vi har den programvaran på institutionen. Den ligger under Office-paketet. Så gå gärna in och prova det här själv. Och det finns bra tutorials och bra exempel som du kan titta på. Om du kommer jobba i projekt eller kanske till och med som projektledare i framtiden, så är det stor sannolikhet att du kommer att stöta på det här datorstödet. Här ser du att man har ett antal arbetsuppgifter. Och du ser även att de här, det finns ett beroendeförhållande mellan de här arbetsuppgifterna. Så att här ser du då task eller aktivitet nummer 4 ska gå först. Sen när den är klar så kan man starta upp aktivitet 5, 7, 8 och 9. Och när aktivitet 5, design, är klar så kan aktivitet 13, programmering, starta och så vidare. Om du tittar i en sån aktivitetsruta så ser du att den har ett nummer. Om du tittar på den första längst till vänster, 4. Och den är satt till 0 dagar, alltså det är bara en startskott. Vi kan titta på 5:an istället. Den ska planerad att ta 20 dagar, och sen ser du datum när den ska starta och datum när den är planerad att sluta. Det här datorstödet håller reda på datum, så att till exempel om den här 5:an skulle bli försenad, då kommer automatiskt 13 också att skjutas i tiden. Så att Microsoft Project räknar väldigt mycket på tid. Du ser att de överst raden har röda pilar medan de andra har blå. Rött betyder att det här är den kritiska linjen i projektet, det vill säga det är den längsta vägen genom projektet, och därför rödmarkeras den. Och varför är det intressant? Jo, vi tål ju inte någon försening på den kritiska linjen. Däremot ser du då att den här aktiviteten 7, den pågår ju parallellt med 5 och 13 som tillsammans är 35 dagar. Och aktivitet 7 är bara 25 dagar. Så det gör ju ingenting om aktivitet 7 blir försenad ända upp till 10 dagar. Det kommer inte påverka någonting i projektet. Så att man ser att man har ett glapp i aktivitet 7 på 10 dagar. Innan alltså då aktivitet 7 förorsakar problem. Så att om aktivitet 7 skulle bli försenad och ta 50 dagar. Då skulle den här kritiska linjen räknas om. Då skulle den gå genom aktivitet 7. Managing resources and maintaining the project plan. Här ser du ett annat uttryckssätt och som kanske är vanligare. Det förra uttryckssättet fokuserar mycket på beroendeförhållanden mellan arbetsuppgifter. Det här fokuserar på almanackan. Så att här ser du då längst till vänster aktivitetens namn, när den är planerad att starta, när den är planerad att sluta, och du ser också vilka som är delaktiga. I det första då, när det är management, kan man också sätta ut personer här. Kalle och Pelle ska vara med i första aktiviteten. Och sen så ser du då när den är planerad att ligga i tiden. Change management fundamentals. I ett projekt, och framförallt ett projekt som sträcker sig över längre tid, så är det väldigt troligt att det kommer inträffa förändringar. Man beställaren kommer på nya saker, projektet upptäcker saker, kanske stöter på problem med teknik, upptäcker nya möjligheter och så vidare, som gör att hela tiden projektets förutsättningar ändras. Och det är väldigt viktigt, i och med att man har åtagit sig att leverera någonting inom budget, så är det väldigt viktigt då att projektledaren får reda på alla de här förändringarna eller önskemål om förändringar, och att det här hanteras på ett professionellt sätt. Små ändringar kanske projektledaren kan fatta beslut om, medan större ändringar måste tas upp till projektets styrelse eller kanske ända upp till företagsledningen för diskussion. Risk management fundamentals. Ja, ett projekt, det bygger ju på en planering och en mängd antaganden. Och saker och ting kan gå fel. Och allt som kan gå fel utgör ju då en risk för projektets mål och projektets budget. Så att det man bör göra i början av projektet är att gå igenom projektet leverans för leverans, aktivitet för aktivitet, och se om, bedöma om det finns några risker. Och om det finns några risker så kanske det är värt att lägga in en gardering för dem. Till exempel förlänga tidplanen något, att man reserverar pengar i budgeten. Eller att man har kontrakterar reservpersonal som kan kopplas in om det skulle bli kris. Och exempel på risker är ju att om du arbetar till exempel med externa partners, de kontrollerar du inte riktigt så noga som din egna anställda. En annan vanlig risk är att man använder ny och kanske oprövad teknik som kan ställa till spratt i projektet. Successful Project Management Strategies. Här ser jag en liten sammanfattning av det vi har talat om tidigare. Ett lyckat projekt betyder då att man ska ha definiera projektets mål och kanske särskilt då fokuserat på de saker som är speciellt viktiga för kunden. Man ska utveckla en trovärdig projektplan och som ska vara tillräckligt detaljerad, och den ska vara utformad så att man kan arbeta efter den och att man kan följa upp arbetet och se hur man lägger till. Man måste vara beredd på ändringar i projektet och ha en rutiner och organisation för det. Och man måste vara medveten om projektets risker och ha ett speciellt öga på dem. Och i bästaste fall så har man funderat igenom det här i förväg och garderat sig för de största riskerna. Outsourcing options. Ja, man pratar ju mycket om nu att lägga arbete i utvecklingsländer där lönerna är mycket lägre. Du kan till exempel se på skillnaden mellan löner i USA och Kina. Det är ju faktor 10. Och du har säkert hört talas om att många företag lägger ut IT-utveckling i Indien, där man så har då en enorm kompetens. Och ja, Indien har ungefär 500 miljoner människor i medelklass och välutbildade. The challenges of outsourcing. Den här bilden verkar se på problemet ur partners perspektiv, alltså den som tar jobbet. Och som det står där, difficulties in getting out of a contract. Ja, det är ju stora kontrakt och åtaganden. Ta till exempel Autoliv som gör krockkuddar åt Volvo. De kan ju inte ta sig ur det hur som helst om de skulle vilja. Det kan ju vara svårt för partnern att se framtida behoven om man inte har tillräcklig insyn hos sin beställare. Det gäller ju för den här partnern nu att han verkligen har competitive edge, alltså att han är bäst på det han gör. Annars så kommer han inte funka bra som underleverantör. Ett problem också då, hos en partner så är det många firmer som beställer jobb, och att hålla på sekretess och såna saker. Och någonting som inte står här också, det är ju kommunikationen. Framförallt om man kanske beställer arbete i, för oss, ganska främmande länder som Kina, Indien. Vi måste ju kommunicera med dem som gör vårt jobb där. Och det kan bland annat vara språkproblem och kulturproblem. Så att det är ju en... Det är ju medaljens baksida. Future outsourcing trends. Ja, det är, man gör ju inte här i den första punkten bara för att spara kostnader, att en underleverantör kan göra billigare än vad jag gör, utan det här är ju en affärsidé, nämligen att man ska själv arbeta med det där man är konkurrenskraftig, alltså hålla på med sin core business och låta andra göra resten. Och inte minst så IT nu har skapat möjligheter för det här, och det här är väl en framväxande kultur som också enligt den andra punkten. Och det man gör här också, på samma sätt som jag tidigare diskuterat hur man anlitar underleverantörer, man söker inte nödvändigtvis de som har det lägsta priset, utan man söker de så där man får ut mest för då value-based pricing, alltså bra kvalitet, andra saker som att man är tillförlitlig, kan hålla leveranstider, att man kan upprätta ett nära samarbete både på varuflöde och informationssystem. Det är ju kanske viktigare än priset. Och den sista punkten, multi-outsourcing, det är ju att man lägger inte bara ut viss typ av bearbetning, man kan lägga ut service, försäljning, man kan till och med lägga ut chefsjobb på partners. Och vi har pratat om projekt tidigare, det är väl till exempel ganska vanligt att man hyr in projektledare utifrån något, alltså ett proffs på projektledning. Och man ser på sina bemanningsföretag, typ Polio och allt vad de heter, så kan man ju se då ekonomichef för uthyrning och den typen av annonser. Projektstyrning, det här föreläsningen handlar om projektstyrning och outsourcing, och baseras på kapitel 12 i boken. Jag kommer att inleda varje bild med att nämna bildens rubrik. Den första delen av kapitel 12.12.1 handlar om projektstyrning. Och i vårt fall så är det intressant, när man bygger ett system, då ska man alltså då leverera i slutändan ett system till användaren, och det är många personer som deltar i det här arbetet att skapa det här systemet. Och någon måste hålla i alla trådar, och det är projektledaren. Och hur det här görs, det kallas då project management. Den andra delen handlar då om outsourcing, alltså då när man bestämmer sig att inte göra någonting själv, utan man lägger ut det till en leverantör eller till en partner. från idé till aktiviteter. Den här bilden är tagen från ett företag i Sverige som jobbar mycket med projektstyrning, heter Projektstegen AB. Här ser du då att projektets mål och uppdrag kan vara lite allmänt beskrivet och kanske textuellt beskrivet. Vi ska till exempel förbättra fakturering och ta fram ett nytt faktureringssystem. Sen så kommer då projektet att uttrycka det här i, eller man kommer att uttrycka det här i tydliga förväntade leveranser. Alltså L1 som kan vara systemet, och systemet kanske består av två delar, 1 och 2, och sen leveransen 2, det handlar om att man ska utbilda systemets användare. Så att de här leveranserna, det kan ju ses som ett kontrakt mellan uppdragsgivaren och projektet. Och som vi tidigare sa, de här leveranserna ska vara tydligt definierade och mätbara, verifierbara. Det projektet sen kommer göra är att projektet kommer att fundera på vilka arbetsuppgifter, aktiviteter krävs för att åstadkomma de här leveranserna. Så man identifierar alltså ett antal arbetsuppgifter, och man måste då också bemanna de här arbetsuppgifterna så att man vet vem som gör vad. Och sen så vill man också då ha ett grovt scenario för projektet i form av milstolpar. Milstolpe 1 kan vara att systemet är färdigskrivet, och det andra kan vara att systemet, milstolpe 2, att systemet är installerat. Och sen handlar det då om att man stoppar in de här arbetsuppgifterna mellan milstolparna. Och det kan man göra på olika sätt. Om du tittar på tidsplanen ner så ser du att aktivitet 3 är beroende av att aktivitet 1 är färdig. Men aktivitet 7 kan pågå parallellt med aktivitet 1 och aktivitet 3. Det finns alltså inget beroendeförhållande. Så att den här visar då hur man begreppsmässigt bryter ner sig från ett övergripande mål till en konkret projekt eller tidsplan. Roller i ett projekt. Projektledaren, som du ser i blått, är den som leder och fördelar arbetet. Man skulle kunna kalla den personen för projektets VD. Projektledaren har dock inte det yttersta ansvaret i projektet, utan det är en beslutsgrupp, eller man kan kalla för styrgrupp eller ledningsgrupp. Där sitter oftast chefer i företaget och de som man kallar för projektets styrelse. De träffas kanske en gång i månaden eller vid milstolpar, och eller när viktiga beslut måste fattas i projektet. De är alltså de yttersta ansvariga. Man har en projektgrupp, det är de som gör jobbet i projektet, och det är de då som projektledaren förfogar över. Och det kan vara personer på hel- eller deltid. Projektledaren och projektgruppen träffas regelbundet minst en gång i veckan, kanske varje måndag eftermiddag klockan 3. Och så går man igenom hur man ligger till. Det kan finnas referensgrupper, det kan vara till exempel personal på filialer som måste informeras om vad som händer i projektet, och vi kanske även måste beakta deras synpunkter i projektet. Och är det ett stort projekt, och kanske då är det mycket dokument att hålla reda på, om många kontakter i projektet, då kan det ju krävas en projektadministratör som kan vara allt mellan en sekreterare och en biträdande projektledare. Det kan ju också hända att projektet är väldigt stort, så att man har en huvudprojektledare och sen delprojektledare som rapporterar till projektledaren för projektets olika leveranser. Projektledarens uppföljning. Ja, i det här Gantt-schemat så står ju då vilka aktiviteter som är planerade. Och den här första aktiviteten, utse granskare, den är färdig. Och den här sista då, anvisning för granskning, den är färdig till 50%. Om det som är svart är planen och det röda strecket är dagens datum, då ser vi att det här projektet är försenat, för att det, den här sista aktiviteten borde vara färdig, den andra borde också vara färdig. Och granskning och organisera ändring och insamling, de är försenade. investeringskalkyl. Ja, innan man startar projekt så vill man ju se att det är lönsamt, för att pengar kostar ju projekt, och projekt kostar pengar, och man vill ju, man gör ju, investera de här pengarna för att vinna någonting. Och längst ner kan du, och här handlar det här fallet om att bygga ett system. Och här ser du på sista raden då att det här systemet kostar pengar att bygga, men vi beräknar att få igen utvecklingskostnaden på 4 månader, och därefter kommer det bli ren vinst för projektet. Och hur kommer vi fram till det här? Jo, vi har då en initial engångskostnad för utveckling. Det handlar om systemutveckling, datoranskaffning, utbildning med mera på 500 000 kronor. Så att för att få fram systemet kostar det 500 000 kronor. Sen så har vi löpande kostnader för det här systemet. Det är driftpersonal, service, underhållskostnad, vidareutveckling och så vidare. Så att det här systemet kostar oss 100 000 per år. Men varför gör vi det här? Jo, det är därför att vi vill vinna på det, och vi kommer att spara personal, vi kommer att få räntevinst, vi kommer att få ökad försäljning. Så att vinsten vi får genom att bygga det här systemet beräknas till 2 miljoner per år. Så att den årliga vinsten av systemet, VO, det är lika med LO. Nej, intäkter per år, IO, intäkter per år som alltså är 2 miljoner, minus driftkostnader per år som är 100 000. Och sen tar vi den här utvecklingskostnaden, den får man inte dra av direkt, utan den skriver av på 5 år. Så att 500 000 genom 5 år. Och det där ger då en årlig vinst med systemet på 1,8 miljoner. Och om den årliga vinsten av själva systemet är 1,8 miljoner och det kostade 500 000 att bygga, då får vi igen den här utvecklingskostnaden på cirka 4 månader. Så att under 4 månader så går det plus minus noll, och från med månad 5 så vinner vi 1,8 miljoner per år. Så det verkar vara en bra investering.